Hej och välkomna till Dysselpodden.
Det här är Livia.
Det här är Oliver. Idag välkomnar vi Anna och Mia till studion. De är lärare i grunden och driver företag som heter Skolbyrån. Med fokus på skolutveckling, elevhälsa och pedagogik. Hej!
Hej! Kul att få vara med.
Ja,
verkligen roligt att få prata med er.
Kan ni berätta lite mer om er bakgrund till våra lyssnare?
Ja, alltså, jag kan börja så kan Anna fylla i, för vi är så lika, hon och jag. Vi har jobbat som lärare ända sedan förra århundradet faktiskt, så det är ju helt sjukt. Ja, vi började jobba i slutet av 90-talet. Och både Anna och jag gillar att vara lärare, men vi ville också göra lite mer. Så de sista åren så har vi arbetat då med Skolbyrån och på så sätt försökt att göra lite annan skillnad i skolan än att bara vara lärare. Ja. Det är väl den korta versionen. Vad vill du lägga till, Anna?
Ja, men precis. Det stämmer. Så vi jobbar ju väldigt mycket med skolutveckling och vi jobbar ju också med kompetensutveckling för lärare bland annat. Och vi träffar ju väldigt många, både elever och lärare, skolledare och huvudmän, och driver utveckling som ska gynna skolan och som ska göra skolan, ja, men lite mer, vad ska jag säga, trygg, hållbar.
Och lite mer utvecklat, vad är Skolbyrån och hur fick ni idén att starta?
Och Skolbyrån är ju ett företag som vi då har drivit i några år. Nu jobbar vi båda med lite andra saker, och Skolbyrån är ett företag där vi har haft olika uppdrag och där vi har jobbat med olika projekt genom den här, det här företaget då, som var vårt eget, eller är vårt eget. Mia, eller hur?
Ja, men precis. Ja. Så genom det, om man ska vara lite mer konkret, så har vi genom Skolbyrån fått kanske möjlighet att välja lite vilka uppdrag vi har velat ta när vi inte har jobbat som lärare i skolan. Det har vi hela tiden gjort också. Men i Skolbyrån har vi till exempel hållit föreläsningar och utbildat lärare. Vi har skrivit lite böcker av olika slag, både facklitteratur och läromedel till exempel. Men gjort sånt som vi tycker är spännande, för att vi alltid har pratat om skolutveckling. Ända sedan vi lärde känna varandra för jättelänge sedan så har vi hela tiden pratat om att vi skulle vilja göra någonting mer och lite annat. Och sen så för 5 år sedan så bestämde vi oss för att testa det, och så har vi testat det, och det är ju jätteroligt såklart.
Jo, verkligen. Och ni var ju då som sagt lärare till grunden. Vad var det för liksom erfarenhet som ni hade därifrån för att stötta barn med dyslexi och andra diagnoser? Har ni tagit med liksom någonting från att vara lärare till då det här Skolbyrån då?
Ja, men det är så att vi har ju jobbat då väldigt mycket med klasser, och det är ju så att i ett klassrum så sitter det ju alltid väldigt många elever som har olika behov, och att förhålla sig till det gör man ju på lite olika sätt. Och det vi har lärt oss är ju just det här att om man ger eleven tid att verkligen få liksom sätta grunder och få öva ordentligt i början, så har man igen det väldigt mycket senare genom hela skolgången. Alltså att man försöker lägga tid för att kontinuerligt få öva flera gånger i veckan på att verkligen få de här grunderna, när det gäller till exempel att läsa och skriva, att man verkligen ägnar sig åt det. Det har vi märkt en stor skillnad.
Sen kan man väl också tänka, och det tror jag kommer att bli ett återkommande svar på flera av frågorna, men att vi alltid har tänkt att det är viktigt att jobba på en relation där eleven känner sig både sedd och förstådd, och att man är tydlig i den kommunikationen och i den relationen, så att man faktiskt får eleven att känna att ja, men det här kommer jag kanske inte klara den här gången, men som Anna säger, när jag har tränat några gånger så vet jag att det kommer att gå i alla fall bättre. Det är ju så också att det finns ju tyvärr ingen lösning som funkar för alla, och det gäller ju att anpassa och känna av, och det är såklart inte helt lätt i ett klassrum med jättemånga elever, men ju tydligare relation man har med eleverna, desto lättare blir det ändå att försöka hitta det som kan funka här och nu.
Jo, exakt, ja.
Och ni arbetar ju mest med lärare, men kan även föräldrar, vårdnadshavare, ta nytta av det ni pratar om?
Ja, men precis. Ja, men absolut så är det så att vi har ju jobbat också en hel del med skolnärvaro, och då är det ju ganska mycket man jobbar med föräldrar. Och det är ju så att en elev som hamnar i skolfrånvaro är ofta en elev som har haft det lite tufft i skolan av olika anledningar. Ja. Och man kan ju ibland säga att en elev som inte går till skolan, den kan vara utbränd. Det har varit för mycket, det har varit för mycket stress, man mår inte bra. Och där behöver man ju jobba ibland, alltså med hela familjen.
Mm, jo, verkligen. Mm. Och på tal om det här med skolnärvaro, ni har ju skrivit böcker såklart. Ena heter Med sikte på skolnärvaro och den andra Tryggt lärarskap. Berätta gärna lite mer om böckerna och vad ni vill liksom bidra med dem, vad ni vill liksom få fram.
Båda böckerna handlar ju i grunden om att vi vill ha en skola som fungerar för alla elever och att de ska känna att de kommer till sin rätt där. Mm. Den senare boken, Tryggt lärarskap, den riktar sig ju mer kanske till lärare och hur de kan tänka på att strukturera sin undervisning och göra så att säga rätt för att de ska hålla och orka för att det så småningom också ska hjälpa eleverna. Den första boken handlar ju, som Anna var inne på redan, om att försöka öka närvaron och göra det genom att hjälpa eleven med trygghet och riktlinjer på olika sätt.
Mm.
Och även där handlar det väldigt mycket om att jobba med relationen, alltså att man ser varandra, alltså den elev som blir saknad, det gör ju skillnad att man blir saknad om man inte kommer till skolan. Så till exempel så här insatser som att skicka ett sms dagen efter en elev har varit borta. Hej, jag saknar dig idag, kommer du imorgon och sådär. Just det här att man faktiskt är viktig.
Mm.
Att det är ju några så här ganska enkla knep för att verkligen få eleverna att känna sig sedd.
Ja.
Och när det gäller då det här trygga lärarskapet så handlar det också om att när vi som arbetar i skolan är trygga så kan ju det också stråla ner genom verksamheten till eleverna. För då blir vi mindre stressade och vi kan också fokusera på relationen och vi kan fokusera på gruppen.
Mm,
och
verkligen.
Individerna förstås.
Verkligen.
Jag måste bara fråga de här två böckerna. När skrev ni dem? Vilken var först?
Med sikte på skolnärvaro var först. Den skrev vi, den kom ut precis när pandemin var som värst. Så då var det svårt att avgöra vad som var skolnärvaro och vad som var frånvaro för att alla elever satt på distans.
Mm.
Tryggt lärarskap kom förra året, va Anna?
Den kom i år faktiskt.
Ja, just det. Vi har inte bytt åren. Nej, precis. Ja. Det kom i vintras. Ja.
Oh my God, vad kul! Och sen i ert arbete pratar ni också om en lite mer specifikt arbetssätt som kallas radig metodik. Säger jag rätt nu?
Nästan. Många svåra skolord här. Randig metodik kallar vi den för.
Randig, aha. Vad är det? Kan ni förklara lite?
Det egentligen handlar det om ett sätt som vi har liksom lagt upp för oss för att vi ska från liksom början av ett arbetsområde tills dess att vi går i mål så att säga, när vi har utvärderat och gjort allting, att vi ska se till att vi får med alla delar som behövs och att det blir variation för eleverna. För om man pratar om det som ni varit inne på är att man har olika diagnoser eller för den delen vem man än är, så blir det väldigt långtråkigt att sitta på en lektion som bara är till exempel 40 minuter föreläsning.
Mm.
Som lärare måste man tänka in olika delar i varje undervisningspass, men också försöka tänka på att man faktiskt förbereder eleverna så att de så småningom vet vad det är som de ska examineras på.
Mm.
Så att det är egentligen ett sätt för läraren att tänka liksom rätt och inte glömma något på vägen, kan man säga.
Ja, jo, verkligen.
Det randiga handlar egentligen om att det är en variation, och det kan ju vara att man till exempel först jobbar tillsammans i hela gruppen, sen jobbar man två stycken i par, sen jobbar man ensam och sen så samlas man igen i hela gruppen för att ingen ska bli lämnad ensam heller, utan att man ska också gå från lektionen och på något sätt ha fått en sammanfattning av vad som var liksom rätt svar eller liksom har kommit fram till någonting eller har landat i något gemensamt kunnande. För att annars är risken om man bara sitter ensam och fyller i saker i en bok så får man ingen återkoppling på om man har kommit vidare, var det rätt det jag gjorde och sådär. Och man får inte heller fördjupa sin kunskap. Mm. Så att vi vill med den här typen av metodik väva in olika moment under lektionen så att alla ska bli aktiva. Och vi vet också att när man ökar samtalstiden under lektionen så ökar man också lärandet för eleven. För då får man också processa det som man lär sig.
Mm. Jo, men jag känner själv liksom, det är, nu på gymnasiet är det väldigt annorlunda från lektion till lektion. För vissa lektioner har vi verkligen liksom, gruppdiskussioner nästan bara hela tiden. Mm. Och sen vissa lektioner är verkligen bara presentation hela lektionen, ta anteckningar och sen jobba på frågor. Och jag märker verkligen skillnaden mellan vad jag lär mig mer på liksom de roligare lektionerna som sagt, mm, än de där man bara lyssnar.
Verkligen, mm, samma.
Vad tycker du är viktigast, eller vad tycker ni är viktigast i kommunikationen med elever som behöver stöd?
Ja, framförallt så handlar det om att vara det här är så töntigt, men alltså att vara peppande, att vara positiv, att lyfta fram styrkorna. Mm. Alla är ju bra på någonting och det gäller ju att man får känna sig trygg i det så att man känner att det här kan jag, då kan jag också våga prova något annat. Mm. Och att man inte heller ser misslyckanden som katastrofala att möjligheterna går förbi då när man inte riktigt har klarat av det, utan att misslyckanden bara är ett sätt att prova för att prova igen. Och den kommunikationen att förmedla det är ju jätteviktigt såklart.
Ja, och det är ju ofta det här som är lite, man tänker självklara eller lite töntiga så, som är det viktiga som kan spela störst roll, inte bara på hur inlärning och allt sånt, utan även psykisk hälsa och hur man ser på sig själv.
Ja, verkligen. Men också att man kan förklara för eleverna att ibland så är det så här att det är två steg fram och ett tillbaka och sådär. Det är helt normalt, det är så för oss alla. Och att man faktiskt känner att det är inget konstigt att det är jobbigt ibland. Och att man också kan försöka som lärare ge de här hjälpmedlen eller verktygen, presentera knep och så som kan hjälpa till. Men att man kanske inte kastar fram allting på en gång utan att eleven får någonting i taget så att man också kan utvärdera vad var det nu som funkade för mig. För om man kastar ut 8 olika hjälpmedel och verktyg till eleven så kan det ju lätt bli så där, oj, jag blev lite förvirrad där, jag vet inte vad jag ska använda. Och sen till slut så vet man inte heller vad var det som funkade.
Ja, nej, verkligen.
För det är ju inte så att man ska heller liksom kratta undan alla hinder. Utan det är ju så att man bara ska liksom ta det stöd som just eleven behöver för att kunna komma till sin fulla potential.
Mm. Mm. Ja, nu är ni inne redan här på kommunikation och stöd. Men vad kan mer just vårdnadshavare stötta sina barn med dyslexi på allra bästa sätt?
Jag tänker att det är lite samma där, att hela tiden uppmuntra och ta en sak i taget. Och vi vet ju det, att har man dyslexi så får man ju oftast kämpa så mycket mer än vad man behöver göra om man inte har det. Mm. Så ibland kan det också vara så att man faktiskt måste vara den som säger, nej men vet du vad, nu vilar vi lite, nu käkar vi en banan här och sen tar vi nya tag. Och kanske är det jag som ska läsa för dig den här gången. Alltså det ligger ju mycket, eller det blir ju mycket arbete för föräldrar till barn med diagnoser också. Och man ska göra det man orkar, men framförallt så ska man väl se till att man inte har världskrig varje dag hemma vid bordet när det kommer till skolarbete. Mm. Utan att man hittar den vägen som går att ta. Och där kan det vara bra att ha en tät kommunikation också med skolan, där man kanske kan få lite hintar om vilka, som Anna var inne på, vilka verktyg som kanske funkar bäst för även om det är mitt barn så kanske jag inte alltid vet vad som passar bäst för att mitt barn ska lära sig, och då kan man ta lite hjälp.
Mm,
med tydlighet och planering om inte annat, tänker jag.
Mm. Eller så är den ung och inte, man har inte hittat rätt sätt än.
Nej, men precis.
Titta, nu är lite utryckning här utanför. Jag hoppas inte hörs för mycket.
Ja, vi kan stanna lite. Kanske. Ja. Det borta?
Nej, men just det här med som Mia säger att det, alltså som elev, alltså som barn, som ungdom, att man är i skolan hela dagen och där är det kanske 6, 7, 8 olika lektioner som man måste förhålla sig till och anpassa sig till olika lärare, och det är massor med elever och man ska gå till matsalen och man ska navigera i lokaler, och sen när man kommer hem, de är ju ganska trött och då kanske det är svårt att ladda om, och så ska man kanske sitta med sina föräldrar också och kämpa och trägla för att föräldrarna vill så himla väl.
Jo.
Så att man behöver tänka på det där, just att man behöver också ledig tid att vila hjärnan och att kanske hitta tillfällen när man känner att nu får jag bara vara ledig.
Mm.
Mm.
Jo, själv kände jag också att när det kommer till så här kommunikation, att min mamma då hjälpte mig väldigt mycket, och hon tog mycket hjälp från skolan också och pratade med skolan. Har ni några liksom bra tips till föräldrar som på hur man ska kunna bygga en bra kommunikation med lärare, kanske rektor eller skolan liksom?
Men det är så viktigt. Ja, verkligen, just det här att elev, alltså som elev kanske man har svårt att kommunicera kring de här sakerna, och ibland så är det ju himla bra då om man har föräldrar som kan sköta den här kommunikationen, men att man då som förälder har pratat med sitt barn hemma så att man har en samsyn kring vad det är som ska sägas till skolan, så att det inte blir liksom att man bestämmer saker över huvudet på eleven, utan att man faktiskt har kommit överens om, nu kommer jag att prata med din lärare om det här, eller nu kommer jag att säga till rektorn att det här behöver vi ha och så. Så att man liksom har en gemensam syn på det där, så att man är ett team verkligen, och att man också bildar team med skolan.
Mm. För det är ju också viktigt att man känner att både föräldrarna och från skolans håll, att man vill samma saker. Och det kan ibland vara svårt, tycker jag, att kanske känna det som förälder, om man tänker att skolan ångar på eller skolan ställer krav. Och det är viktigt att man som förälder eller vårdnadshavare liksom påminner sig om det, och kanske också ber att skolan förtydligar det, att just det, allas vårt mål är ju att eleven ska få det bästa, så att man faktiskt också kan, inte bara som du säger Anna, teama upp i familjen, utan att man faktiskt kan känna att man spelar som ett lag tillsammans med skolan och de personerna som finns där, så att man hjälps åt och att det är dit man vill. Ibland blir det ju missförstånd och man menar olika saker, och då gäller det att man liksom försöker rätta ut frågetecknen så att man faktiskt känner att man är på väg åt samma håll. För annars blir det ju superkämpigt.
Jo, och när det kommer till det här med att kämpa i skolan, har ni några bra tips om psykologiskt stöd som ni tycker funkar för elever som har det svårt i skolan?
Men en viktig del är ju kanske att man får öva ofta, men att man inte behöver sitta jättelänge varje gång, utan att man inte behöver utmana uthålligheten. Och också att när man har jobbat hårt ett tag, så behöver man inte bara mata på med mer uppgifter, utan det kanske är så här att, oh vad bra det har gått, nu matar jag som lärare på massor med grejer här, men då kanske det var precis så att nu var faktiskt orken slut, och då blir det inte roligt. Så det är en sån viktig sak för att stärka både självförtroendet och liksom orken hos eleverna, att man måste jobba med liksom den delen.
Ett sätt att höja motivationen är ju också, som vi ofta påminner om, att även om det är så nu att den här eleven ligger efter i matte kanske, men är otroligt intresserad eller liksom duktig på bild eller engelska, så ibland kanske man ska strunta i att det är matten som ligger efter och faktiskt låta eleven jobba med det som hon eller han kan och vill, för att det också skapar självkänsla och liksom ger lite boost som gör att imorgon kanske jag orkar med matten, för idag fick jag känna att jag var bra på något. Det är också viktigt ju. Och faktiskt också att påminna om att nej, nu måste vi vila lite.
Men också att som skolan behöver ju också göra det som är bestämt. För är det så att man har bestämt att man ska ha ett visst stöd, att man ska få göra vissa saker, att man har en plan, så är det ju viktigt att man försöker hålla i den. Och det är ju så viktigt att skolan försöker organisera så att man gör det. För annars blir det en väldigt otrygghet för eleven. Har ni kanske själva varit med om, eller?
Ja.
Det kan man lugnt säga.
Ja, verkligen. Jag kom på det att jag har hört väldigt många som speciellt har någon svårighet med läsa och skriv oftast, som säger att alla de här knepen hur man kan plugga på bäst sätt och pluggteknik och allt sånt, studieteknik, är lite för töntiga. Det är så här, jag måste plugga nu i 10 minuter, sen får jag ta en godisbit. 10 minuter, en godisbit. Eller jag ska plugga allt vad jag kan nu i 5 minuter, sen får jag lägga mobilen i en kvart och hålla på så i 2 timmar. Och det är många som säger, nej, det här funkar inte, det är bara töntigt. Jag bara pluggar när jag orkar och sen så blir det aldrig av. Utan att faktiskt, jag kan väl erkänna att i grundskolan kanske jag var en av dem som tyckte det var lite så här, nej, jag behöver inte det här, jag klarar det. Och sen så satt jag där kvällen innan. Att faktiskt ta det från de som har gått igenom hela pluggskolan. Att det funkar om du ger ett försök. Eller inte för alla såklart, men det är nog många som inte vågar ge de här trixen, stödet, allt sånt en chans, men att faktiskt göra det.
Det är också så att ibland så kräver man liksom en högre mognad av den elev som har såna här utmaningar som dyslexi eller något annat. Och man kräver att man ska vara disciplinerad och sitta vissa tider och sådär, vilket man kanske inte skulle göra av någon elev som inte hade en sån här dyslexidiagnos. Och då är det så att den här eleven kanske redan är tröttare efter att han sträckt sig hela dagen, så ska man dessutom vara disciplinerad och mogen och förmå att orka göra de här extra sakerna också. Så det är ju alltid en utmaning där. Så att om man har då något knep som man kan dela med sig av, så är det ju superbra. Och att försöka hitta sätt som gör att man faktiskt orkar.
Verkligen.
Och ett sånt knep som är lite jobbigt ibland, ja, men man kan ju skjuta lite på det, men det är ju att försöka hitta någon form av, du var inne lite på det där ju, men någon form av planering. Alltså att man gör något schema, just för att det här också, att det är så himla tillfredsställande när man kan få sätta bock i kanten och liksom är klar med det där, så att man har lite hjälp och struktur och stöd just när man liksom faller igenom och kanske egentligen orkar men inte riktigt vet var man ska börja. Har man gjort en planering, då behöver man i alla fall inte använda hjärnkapaciteten till att fundera, ska det bli kemi eller ska det bli franska? Nej, det blir just det, jag hade bestämt, jag ska plugga spanska nu, och så att man liksom får den hjälpen.
Eller ta stöd från föräldrar, att nu kommer föräldrarna in och säger, nu ska du plugga 10 minuter på spanska, och så tar jag din mobil och sen kommer jag in, här får du mobilen, jag kommer hämta mobilen, kommer tillbaka, nu ska du plugga 10 minuter, NO. Så man kan göra sådana grejer också, ta stöd.
Ja. Men just det här med korta stunder, så att man faktiskt får orka, det gäller nog oss alla, att man orkar inte sitta hur länge som helst och vara fokuserad och lära sig. Och som sagt, så, ja, jag tror att korta, det vet man också, att när det gäller att den här liksom tidiga läs- och skrivinlärningen, så är det ju så att för att man ska liksom befästa det och flytta det till rätt ställe i hjärnan så att det blir automatiserat, så behöver man ju nöta det rätt mycket. Alltså det är inte så att man ska göra det kanske en gång i veckan eller varannan vecka, utan det kanske är så att man behöver göra korta stunder varje dag.
Jag själv brukade jag plugga 1 till 2 timmar en vecka innan varenda dag, eller inte varenda dag, men varannan dag till det provet jag hade. Sen bytte jag i 2:an, ska jag nog säga, till att plugga 2 veckor innan och 30 minuter varje dag, ungefär. Och jag kände verkligen hur det var mycket enklare, för man kunde liksom, man kunde köra på och sen göra det man ville, det man tyckte var kul. Och inte behöva sitta i 1-2 timmar och stressa.
Det där vill jag säga var lätt sjukt imponerande. Jag skulle aldrig kunna, men ja.
Blev det bättre i resultaten, alltså för dig, att du kände att du hade mer koll och så?
Jo, jag var i alla fall mer lugn inför proven. För jag kände verkligen att jag hade haft god tid på mig att förbereda mig. Så att det kändes mycket skönare helt enkelt.
Det är också en del av det hela ju att man känner att man faktiskt själv är den som har lite kontroll. Och det är ju också en skön känsla att man känner att men nu är det jag som äger det här. Och jag vet vad jag gör.
Men det är ju också en viktig del i den här psykologiska tryggheten, att när man känner att man har kontroll, att man behärskar saker, att man känner sig trygg, det är det här jag ska kunna, det är det här som gäller, det är till den där lektionen jag ska gå, då kan man ju också bli liksom avlastad i det andra, så att man inte behöver hela tiden tänka på de sakerna. För det är ju, när man är trygg så lär man sig ju bättre. Och det handlar ju både om relationen men också om förberedelse och planering och sådär.
Ja, verkligen. Jo, men nu tänkte vi börja avrunda lite. Är det någonting sista som ni vill lägga till, eller har vi fått med det mesta?
Man kan ju prata om det här hur länge som helst.
Ja.
Ja, men jag tänker att det är viktigt verkligen att känna att man har en tydlig kommunikation och att man vågar tro på sig själv, att man får hjälp att tro på sig själv. Mm. För då har man lättare att ta nya steg.
Mm. Mm, verkligen. Och ja, men stort tack Mia och Anna för att ni var med i podden idag och för allt ni delar med er om.
Tack snälla för att vi fick vara med. Det var jätteroligt.
Mm. Vi hoppas att ni som har lyssnat har fått med er massa bra. Och om någon skulle vilja komma i kontakt med er, eller speciellt skolbyrån, hur gör man bäst då?
Ja, då så kan man ju mejla till skolbyrån. Och då ska jag kunna den adressen utan till.
Kanske ni kan kontakta Dyssepodden så kan de förmedla.
Absolut, vi kan skriva i Insta-inlägget som vi lägger ut på hemsidan. Ja.
Superbra.
Ja, men tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, snälla kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram och TikTok, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns. Tack!